Du lyssnar på Rosens broderskap av David Morell i översättning av Anders Jonasson, uppläst av mig, Duncan Green. Lär dem politik och krig så att deras söner får studera matematik och medicin för att kunna ge sina barn rätten att studera måleri, poesi, musik och arkitektur. John Adams. Prolog. Straffet mot Abélard. Fristad. Paris, september 1118. Pierre Abélard, kanonikus vid Notre Dame-kyrkan och en stilig kar, förförde sin vackra elev Eloise. Ursinnig över att hon blivit gravid, törstade hennes farbror Fulbert efter hämnd. Tidigt en söndagsmorgon överfölls Abélard av Fulberts lejda mördare då han var på väg till mässan. De kastrerade honom och lät honom ligga för att dö av sina sår. Han överlevde, men fruktade för sitt liv. Först sökte han skydd i klostret Saint-Denis nära Paris. Medan han där tillfrisknade efter sina skador fick han veta att politiska element som var i förtvivlat behov av Fulberts stöd återigen sammangaddade sig mot honom. Han flydde för andra gången, nu till Coincy i närheten av Nogent, där han grundade ett fredat hus som han kallade Paracletus, hjälparen till den helige andes ära. Och där fann han slutligen sin heliga tillflyktsort. Fredade hus. Grundregler. Paris, september 1938. Söndagen den 28 gjorde Frankrikes försvarsminister Édouard Daladier följande uttalande i radio för franska folket. Jag har idag mottagit en inbjudan från tyska regeringen att sammanträffa med rikskansler Hitler, M. Mussolini och M. Neville Chamberlain i München. Jag har antagit inbjudan. Medan mötet pågick nästa dag i München antecknade en apotekare i tjänst hos Gestapo i sin dagbok att den sista av fem svarta Mercedesar av senaste årsmodell hade kört förbi kontrollpunkten vid hans apotek i gathörnet och stannat framför den intetsägande stenfasaden vid Bergenerstrasse 36 i Berlin. Ur var och en av bilarna hade en kraftigt byggd, civilklädd chaufför stigit ut, tagit en överblick över fotgängarna på gatan utan att låtsas om att det var det han gjorde och hållit upp dörren för passagerarna i baksätet, som i samtliga fall var en välklädd äldre man. Så snart chauffören fört sin passagerare i säkerhet bakom den tjocka ytterdörren in till trevåningshuset fortsatte han till en lagerlokal några kvarter längre bort för att där invänta nya instruktioner. Den sist anlände gentlemannen lämnade kvar hatt och överrock hos vakten som satt i en inbyggd alkov till höger om dörren. Av orsaker som hade med takt att göra slapp han bli visiterad, men han ombads lämna ifrån sig portföljen. Han skulle när allt kom omkring inte behöva den. Inga anteckningar skulle få göras. Vakten granskade mannens diverse papper, tryckte sedan på en knapp bredvid logen på skrivbordet. Genast trädde en annan Gestapo-officer fram från kontoret bakom ryggen på besökaren och förde honom till ett rum längst bort i korridoren. Besökaren steg in i rummet. Vakten blev kvar utanför och stängde dörren efter honom. Mannens namn var John Tex Orton. Han var 55, en lång, fårad, snygg kar med spräcklig mustasch. Förberedd på vad som skulle avhandlas satte han sig i den återstående kaptenstolen och nickade åt de fyra män som fanns där före honom. Han behövde ingen presentation, de kände varandra. De hette i tur och ordning...